Hi everybody, it's June Simmons.
Det här är Ola Forssmed och du lyssnar på Alex Room Service. Men det visste du väl inte? Eller jag menar, det visste du. Att det visste du inte det? Nu vet du det.
Kommunal riskanalys, gott folk. Och välkomna tillbaka till Alex Room Service efter förra gångens lille soffåtervändande. Det var ju lite spännande. Det mottogs med varm hand av många lyssnare. Så det blir säkert fler soffor framöver. Jag har ju, som jag har nämnt, fler intro kvar att använda. Så jag får ju använda upp dem i alla fall, kan man ju tycka. Mycket trevligt, mycket trevligt. Och nu verkar ju poddavsnitten stå lite som spön i backen. Märkligt uttryck. Att det spöregnar. Fast det är för att spön, ja, regnet står rakt upp. Spön i backen. Jag har inte tänkt på det förr. Men jag har sagt det förr, jag säger det igen. Poddavsnitten kommer ju när jag får feeling. Och jag hade ett helt annat avsnitt. Faktiskt en liten utflykt planerad till detta avsnittet. Men det blev inte så. Därför att en mycket, mycket god och märklig vän som heter Mad Hilda skrev en grej på Instagram, vilket startade en process. Och ja, nu sitter vi här i radio och hoppas att någon tycker det här är intressant att lyssna på. Det spelar inte mig någon jätteroll egentligen, för det här är någonting som jag verkligen själv brinner för. Och således behöver få ur mig. Så att även om det här skulle generera noll lyssnare, så har det genererat en pratare. Och på något sätt så har vi då, vi har nått i någon form av mål, kan jag säga. Men lite mer om det sen. Jag har ett tillkännagivande. Dagens avsnitt spelas då in, eftersom ni lyssnar på det. Och vi har valt kopp. Det har önskats kopp. Min vän Issi, kan vi kalla honom, för han heter så. Han hörde av sig, kan man få önska kopp till nästa avsnitt? Och jag sa, det har jag aldrig varit med om, men önskar du på så får vi se om jag kommer ihåg det. Och då skrev han, vilken kopp som helst utom den räliga farbror blå. Och det var ju ett mycket, mycket fint och korrekt ställningstagande. Så även om Issi inte har önskat denna koppen direkt, så har han önskat den indirekt. Och därför blir dagens podd kaffesörplande. Kommer det courtesy av en vacker kopp med motiv från filmen Clue, som jag anser är en av världens bästa filmer. Baserad på brädspelet Cluedo 1985, Tim Curry i huvudrollen som butler och så vidare och så vidare. Den som inte har sett den har verkligen missat en film som består av one-liners. En av mina favoritfilmer. Så tack för det, Issi. Om någon annan vill välja kopp någon gång, och om det ska bli en grej, gör det. Skriv någonting någonstans på ett fax och leta upp ett nummer som ni kan faxa till. Så kanske jag tar just din kopp. Eller skicka en kopp om du har något roligt motiv. Jag är ju som sagt väldigt, väldigt intresserad av brittiska kungligheter. Så jag har ju massvis av koppar med personer som jag inte förstår vem de är. Och det gläder mig oerhört. Ni behöver inte skicka koppar. Jag skämtar mest. Jag har koppar och muggar så det räcker. Men om någon känner för att önska. Jag tyckte det var väldigt roligt. Kan man få önska mugg eller önska kopp? Och jag bara, det är det aldrig någon som har gjort. Men absolut. Kör så det räcker. Vi har haft roligt tillsammans. Och gud så roligt vi har haft tillsammans. Både Göteborg och Västerås har blivit crazy nightade. Som det heter i plural. Göteborg fullsmäckad, Café Hängmattan. Det var ju klubbgigget inför arenagigget i Västerås, om man säger så. För med klubbgig menar jag att det var handhållen mikrofon, det har jag inte kört i på 100 år. Det var en med spännband uppfäst projektor. Otroligt rock'n'roll. Och bra klös i ljudanläggningen. Och helt jäkla smockfullt. Så pass att det satt folk på golvet, det stod folk längs kanterna och det satt till och med en på scenen. Vilket var väldigt, väldigt roligt. Så att Café Hängmattan hoppas jag får återkomma till någon gång. Jag blev inbjuden av Therese från det eminenta bandet Orkan, som nu spelar in sin nya skiva. att komma tillbaka, för de tyckte det var roligt att jag var där. Och det tyckte jag också, så att i någon form av symbios kommer vi säkert att ses där igen. Jäkla god pizza för övrigt. Så det var roligt och allting skötte sig med ljud och bild och jag fick träffa nya kompisar och gamla kompisar. Lite jobbigt att ett av borden, där satt alla filmarna från Göteborg från 80-talet som jag då, vars filmer jag har älskat i 40 år. Och ja, jag frågade, får jag göra en shoutout, så får jag visa ett klipp ifrån Göteborgsgiget bland annat 88. Och då satt ju han som filmade den precis nedanför. Så att de fick applåder, de här tre personerna. De är säkert fler, men det är de tre jag känner. Fick applåder för sin fantastiska kulturgärning. För det är det de har gjort ju såklart. De har offrat av sin konsertupplevelse för att vi ska kunna titta på det. 35 år efteråt. Otroligt tacksamt. Jag fick även träffa Moa-Lisa, en otroligt trevlig liten tös. Som går i andra klass och som har vår senaste bok som läsläxa. Vilken fantastisk skola och läsläxa, och jag hoppas allting går bra för både henne och för min numera äldre men tidigare yngre vän Sixten som jag träffade i Västerås, som har varit med. Det fanns en 20, det var Trollhättan vi träffades första gången tror jag, då var han en liten knodd, nu är han en lång knodd, men han kommer alltid att vara en knodd. Och sen fick jag även träffa Charlie, alltså det här är så jäkla fräckt, det går liksom ner i generationerna att folk engagerar sig och lyssnar och kommer med frågor. Liksom, ja men spelades någonsin Naked City live? Kommer inte då från en 47-åring som ofta har frågor, utan från ett liten knodd som funderar på det. Ja, och det tycker jag är fantastiskt, för det är ju jag. Jag är ju Moa-Lisa och Sixten och Charlie och allihopa samtidigt, för att jag är ju fortfarande den som har frågor, det är därför jag håller på att leta. Men jag minns när jag var i deras ålder och fick ställa frågorna till dem som jag tänkte kunde ha svaren. Den av de första som jag lärde känna var ju Niklas, Kiss Army Sweden, Niklas Olsson. Som när jag då skrev att jag önskade piratskivor så fick jag ett svar ifrån Niklas Olsson och Rickard Göransson. De hängde ju lite ihop där, sålde videos och merchandise och skivor och sånt där. Jag fick såna här små häfte hem med grejer som de sålde. Och det var ju så nära Kiss man kunde komma. Liksom. Kiss var ju onåbara, det visste jag ju. Men de hade ju sett dem live hundratals gånger, tyckte man, och kände dem och sådär. Så att det var så nära man kunde komma. Så att jag är ju er och jag är ju mig själv. Och jag har så lätt att förstå varför det är spännande och vad det är som är spännande. Jag har lätt att bli den där 10-åringen själv igen, och det är väl bra, gissar jag. Eftersom jag ofta har mycket lättare att prata med 10-åringar om såna här grejer än vad jag har om att prata med 47-åringar om bolåneräntor och om giftermål och om APT-möte på jobb. Jag har för övrigt startat en arbetsgrupp på mitt arbete som heter Mötesfri vardag. Det är bara jag i arbetsgruppen än så länge. Vi har väldigt, väldigt mycket möte på biblioteket i Helsingborg. Och det är bara jag i arbetsgruppen, men jag håller fanan högt. Och än så länge har jag faktiskt lyckats skippa väldigt många möten. Slippa heter det, beroende på vem som lyssnar. Många av de för mig otroligt poänglösa mötena som hålls inom kommunal verksamhet. Det känns som att ibland som att verksamheten, ja, den är ju vad den är. Men det viktiga är att vi har möte och pratar om vår verksamhet. Jag funkar inte så, jag tycker om att jobba. Hör och häpna. Jag har både en arbetsmoral och ett intresse av att faktiskt utföra grejer. Och inte för att man ska vara helt tom på möte. Ett möte här och där kan väl vara bra, men det allra mesta går att avverka på mejl. Så därför har jag startat Mötesfri vardag och ja, jag håller fanan högt och fortsätter jobba med detta. Får gärna sprida sig. Mötesfri vardag är då ingen, jag har inget patent på det, utan jag ser det mer som en livsfilosofi. Ett koncept för livet, som vi säger. Västerås, skittrevligt också. Fick träffa Sebbe och Sandra på Västerås bibliotek. Vi hade lite problem med projektorn och lite sånt. Men då klev programvärlden från Bibblan i Helsingborg in och kunde reda ut situationen och märkte att det var glapp i HDMI-sladden. Så det tog lite tid att fixa till, men vi fixade det och allting blev hur bra som helst. Fick även besök av en ny kompis som det känns som jag har känt i 100 år, som heter Ola Forsmed, och spelade i Peter Pan går åt helvete i Västerås samtidigt. Så jag var tittade på den kvällen innan och sen så ville Ola komma och kolla när jag skulle stå och prata om Kiss Crazy Nights-tid. Det var ju kärt av honom. Så det var hemskt trevligt. Tack för titeln och vi ses igen. Och det säger jag till er alla, för att nu är vi ju snart i hamn. På onsdag nu den 10 maj så är det final på A Crazy Night with Alex Room Service. Jag har lagt till ett par låtar, tagit bort någon. Så att även om man har sett det innan så blir det lite annorlunda nu. Och det blir framförallt lite längre. Och där är en väldigt unik liten dänga som jag ska köra. Så det blir trevligt. Grand final på Tivoli Helsingborg på onsdag klockan... Jag tror det är de insläpp klockan 18. Jag går på klockan 7 i alla fall. Så kör jag i 70 minuter, 75 minuter, något sånt blir det väl. Nu när det är final och allt. Så får vi se. Jag har faktiskt redan nu en idé om nästa års föreläsningsturné. Och den blir nog lättsåld, skulle jag gissa. Om det blir någon, jag tar inget för givet. Jag tycker det är roligt att prata om Kiss och jag förvånas ständigt över att folk i Västerås, Eskilstuna och Göteborg tycker det är roligt att lyssna på mig när jag pratar om Kiss. Så att jag är otroligt tacksam. Så roligt vi hade i Västerås och Göteborg och så roligt vi har haft i Gislaved och Bjuv och Växjö och Eskilstuna och Kristianstad. Så att nu tar vi det i hamn. Vi släpper ut hästen med fanan i topp och bunden man. Och sen måste jag skriva en bok, vilket tydligen ingår när man ska släppa en om ett halvår. Så ingår det att man ska skriva den först. Ett koncept som jag har lite svårt att förlika mig med. Men det är roligt att folk förbokar den. Vi ligger etta på... Hamdan låg vi i alla fall etta på Ginsas sån här topplista. Jag vet inte om vi gör det fortfarande. Men gå gärna in och förboka så får ni den där sista planschen med Peter Criss också. Som jag inte tror... Jag får några extra av denna gången heller. Jag fick bara några få extra av den förra. Sen har vi en sista grej. Utlottning. Vi ska ha utlottning. Jag måste bara... Så. I Göteborg så var det då några otroligt märkliga människor som är vänner till mig. Och hade tryckt upp tröjor med I went crazy with Alex på ryggen. Vita t-shirts och så står det I went crazy with Alex. Precis som det stod I went crazy with Kiss 1988 på de tröjorna. Så det är inget tryck på fronten, men där är ett tryck på baken, på ryggen. Och jag har jag har två tröjor som jag tänkte lotta ut. Jag fick nämligen det, kan du lotta ut dem här i podden? Så om det är någon som vill ha en sån här så får man skicka vykort. Och storlekarna jag har en large och jag har en dubbelkrysslarge. Så ni får vykort vill jag ha som alltid. Och om ni vill ha en tröja så skriver ni på vykortet något i stil med hej Alex, min favoritvinylbotlägg är, och så skriver ni en favoritvinylbotlägg. Har ni ingen favoritvinylbotlägg, varför lyssnar ni då på denna podden? Skriv då någonting annat som ni har som favorit. Det går också bra. Och så glöm inte märka talongen med om det ska vara en large eller en dubbelkrysslarge. För det kan ju bli väldigt konstigt om man skickar en large till en som behöver en dubbelkrysslarge och så vidare. Det förstår ni själva. Det blir bättre om man skickar en dubbelkrysslarge till en som har large. Och då kan man äta upp sig. Så skriv storlek. Och sen skickar ni det här vykortet. Och på vykortets framsida vill jag ha ett motiv. Vilket som helst. Ta något fult. Eller något roligt. Eller något ni hittar, har gjort i slöjden. Eller vad som helst. Och så skickar ni det till Alex Bergdahl. Och så heter adressen Ryttmästaregatan 13A 25453 i Helsingborg. Så skriv någon favoritvinylbotlägg. Eller något annat som ni har som favorit. Och er adress behövs. Det är mycket, mycket svårt att skicka ut också. Jag som vill ha heter Carl Linnaeus Hackebackeskogen i Majorna. Eller och så då, jag vill ha storlek large eller dubbelkrysslarge. Det får välja själva. Så. Då ska vi se. Vad ska vi göra idag då? Jo, så här är det. Jag är ju av... För den som har märkt det, jag är svagt nostalgiskt lagd. Och är dessutom väldigt intresserad av listor, låtlistor och har fört statistik och sånt alltid på allting jag har sett. Någon kanske har märkt det. Och häromdagen så la jag ut att detta året är det då inte bara 20 år sedan det fantastiska året 2003, utan det är 30 år sedan 1993 som var ett väldigt avgörande litet år för min del. Många bra konserter. Det var mitt första riktiga konsertår. Det var första året som jag åkte runt på konserter. Jag hade varit på konsert 84 såg jag Herreys, 85 såg jag Ola och Per som är Solstolarna och Toffeljättarna. 86 såg jag Solstolarna, stämmer. 87 såg jag någonting 87. Nej, det gjorde jag kanske inte. Men 88 såg jag Kiss, 89 såg jag Roxette och 90 såg jag Kurt Olsson. Och sen 92 egentligen var det som det började. Då såg jag Iron Maiden i Köpenhamn i augusti. Och efter det så såg jag allt jag kom över i, ja vad blev det, 31 år. Inte riktigt, men mycket av det som jag har velat se har jag lyckats se genom åren. 752 konserter totalt. Om man då, ja, det är några stycken. Och... Så la jag ut att det var 30 år sedan 1993 med min konsertlista från det året, och min vän Mad Hilda från norra Sverige hörde av sig och sa oj oj oj, kan det vara 30 år sedan, bla 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 bla. Och så sa jag att Accept 93, ja men den är ju definitivt på min, det är en av mina favoritspelningar genom alla tider och den är lätt topp 20 av allt jag har sett någonsin. Och då sa hon, och det här är ju livsfarligt att öppna en sån här dörr i min, för mig i min värld. Den topplistan skulle man ju vilja se. Eller något sånt. De topp 20 av allt jag har sett. Och så tänkte jag, jo, det är ju, jag är ju en känslomänniska och en definitionen av dagsform. Så att det jag säger idag behöver inte stämma imorgon. Men samtidigt, listor, ja det går ju fan ihop alltså. Och jag har ju genom åren försökt hitta en topp 10 eller en topp 50 eller en topp 5 eller någonting. Och antagligen, det är ju omöjligt eftersom det handlar lite, vissa grejer är bra med tiden, andra grejer är bra direkt. Och sen är det, vad betyder det? När man ser, när jag såg Iron Maiden 5 kvällar i rad 99 liksom. Vilken spelning var bäst och vilken spelning var inte bra och så vidare. Det är så mycket sånt som tiden behöver mejsla ut. Och sen, och även då, tiden berättar även, okej, jag var på plats och så Venom på Sweden Rock 2006. Det var ju ingen jättebra spelning då, men så där i efterhand var den låtlistan fantastisk. Jag är jäkligt glad att jag var där, deras första Sverigespelning någonsin och så vidare. Så att det är mycket sånt som min hjärna processar, för grejen är, jag slutar ju sällan tänka på konserter. Jag funkar lite så här, eftersom jag då för statistik, låtlistor, jag senaste 20 åren går jag endast på konsert för att höra låtar jag inte har hört. Jag går inte på konsert för att se Wasp en gång till, höra I Wanna Be Somebody, det intresserar mig ingenstans. Utan jag jagar det där, jag jagar kicken av att höra något jag inte har hört. Och därför så, och sen så har jag lyxen att jag har tillgång till väldigt många av konserterna som jag har varit på av olika anledningar. Även om jag sällan lyssnar på mina egna bokläggningsspelningar. Annat än när jag då som nu går igenom allt jag bandade 2003 och allt jag har från 93, då bandar ju ingenting. Just av den anledningen att det är ett litet jubileum. Så vissa grejer, de sätter sig direkt. Ja, men det här var en skitbra spelning och så vidare. Och sen så glöms den ändå bort efter ett tag. Men jag har ju den här sidan, livinginthepast.se, med alla mina låtlistor och allting på. Och det är min snuttefilt-sida. När världen är tradig, när APT-mötet är för långt och så vidare, då är det den jag går in på. Och sen så scrollar jag lite bland allt jag har sett och så går jag in på en låtlista. På så sätt håller jag den vid liv. Jag låter liksom inte en spelning från 2011 bara försvinna. Om den inte var tråkig, för jag har självklart sett ganska många sådana också. Utan allt det jag tycker om, det håller jag vid liv genom att läsa igenom låtlistan. Komma ihåg, visst fan, det var ju då jag snubblade. Eller det var ju där Phil Collins snubblade. Och så lyssna på inspelning, kanske inte från mitt gig just på Malmö, men däremot så kanske bandet i fråga släppte en liveplatta från den turnén, och kan det vara kul att lyssna på Spotify och så vidare. Ett av mina favoritband är Marillion, och där har jag ju lyxen att de brukar spela in de här weekenderna jag går på i Holland, och då kan man lyssna på de här spelningarna i efterhand. Så här, samtidigt som man då i diagnosens tecken köper alla utgåvor, Blu-ray, DVD, CD och vinyl av samma gig, just för att jag var på plats. Och jag kommer fortfarande ihåg den första känslan av att ha varit på ett gig som blev officiellt släppt. Det allra första som hände, det var när jag såg Iron Maiden 92, och sen släppte de en Real Live One, och där var en låt från Köpenhamn 92. Och sen när de släppte Real Dead One så ryktades det att det skulle vara låtar från Göteborg, men det var det inte. Men där var en låt till från Köpenhamn. Nu är ju de två, precis som alla andra Maidens liveplattor, kraftigt överdubbade och sådär med min vän Stefan håller ju på med sånt här och jämför fram och tillbaka. Så jag hade faktiskt ingen aning om det tidigare, att Donington 92-radiosändningen där som de släppte officiellt, den är ju vansinnigt överdubbad och så vidare. Mycket sång som är pålagd i efterhand eller från andra tagningar. Jag hade ingen koll på att Maiden höll på med sånt. Men i alla fall, det är skitroligt i efterhand att få veta. Men det var coolt att få, fan, det är ju en låt från Köpenhamn på Real Live One. Det var ju där jag var och så vidare. Och sen det första hela gigget som jag var på, det första kompletta spelningen jag var på som släpptes på köp VHS till och med, hör och häpna. Det var Spice Girls på Wembley Stadium, det var också jävligt häftigt ska jag säga. Det kommer fortfarande ihåg när jag köpte den VHS, för den gick på TV direkt. Och jag fick en inspelning av det ganska snabbt, och sen så släppte de köpfilmen, och den var ju också såklart överdubbad, för de sjöng lite märkligt och det var några knepiga kameravinklar i direktsändningen och sånt, så att allt det var fixat på köpfilmen. Förutom en grej, och det är när Emma Bunton i låten Viva Forever i slutet, där ser man hon har dålig medhörning för hon sjunger lite falskt på livesändningen, och hon tittar och hon håller sig lite för örat och tittar lite åt sidan, ser lite så ut, och den vinkeln är kvar, men nu sjunger hon kanon på köp-VHSen. Otroligt spännande. Hon har gått kurs i Kiss-världen eller någon annan värld. Nåväl. Så att jag låter inte konserterna dö, utan de som verkligen har betytt något och de som verkligen spelar någon roll, de cirkulerar liksom inom mig fortfarande. Så jag tänkte, vad ska jag göra för topp 20-lista? Ja, men jag skulle nog kunna få fram topp 5 av de bästa spelningarna jag sett, och bästa för att jag tänker på dem dagligen fortfarande. De påverkade mig så in i helvete att jag i vissa fall 30 år efter fortfarande känner en tacksamhet över att ha varit på plats. Och det, jag hoppas och tror att de flesta av er inte fungerar på det sättet, för att det är naturligtvis, det finns ju många faror om att leva så mycket i det förgångna som jag gör. Men det skiter jag lite i, jag får ju fortsätta, jag har förlikat mig med att det är så jag lever. Och då får jag fortsätta göra det. Så att en topp 5 på fantastiska omvälvande spelningar, ja absolut. Men nästa 15 då, vilka skulle det vara? Då kom jag på en grej. Jag har valt ut 20 eller 15 plus 5 spelningar där jag inte var samma människa när jag gick ut från arenan som jag var när jag gick in. Så har jag tänkt. Så det betyder till exempel att Mercyful Fate är inte med. För jag har aldrig haft en sån upplevelse med dem. Jag har haft en andra upplevelse med Mercyful Fate. Det är ju ett av mina största favoritband. Men jag kom ju för sent. Jag fick ju aldrig sett dem på 80-talet, tyvärr. Så att jag har aldrig kunnat uppnå det som jag verkligen, verkligen hade önskat. Och det är helt okej. Det betyder inte att någon av de andra 7 spelningarna jag har sett var dåliga. Det betyder inte att de inte betydde någonting. Det betyder bara att de spelningarna inte betydde så mycket för mig. Jag har gjort 3 medvetna bortval. Och det har jag gjort därför att jag har valt bort Kiss Köpenhamn 88. För jag var 11 år. Jag har nästan inga egna minnen av det. Däremot har jag massvis av minnen av det. Men det är påhittade grejer eftersom jag har inspelningarna och så vidare. Så att, och jag minns, alltså, jag minns att det var skithäftigt, men det var inte så omvälvande som en annan spelning skulle vara. Sen har jag även, jag är nog mest lycklig av allt jag har sett. Jag är nog mest lycklig ändå över att jag har sett Kiss 88 med Rick Haro och Bruce Kulick, och jag har fått höra Reason to Live och No 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 live. För det är det fan inte många som har. Och jag är lycklig över det, för det är min favorittid med bandet och så vidare. Men spelningen i sig var inte en av dem som verkligen förändrade mig samma dag liksom. Så att den har jag valt bort. Jag har valt bort Kiss-relaterade grejer. Och ni kommer att förstå varför. Jag har även valt bort Kiss Soundcheck från Göteborg förra året. För det är ju ingen riktig spelning. Det är bland det häftigaste jag har upplevt med Kiss någonsin. Att få höra fyra obskyra låtar från förr. Och att få önska en femte. Och få dem att spela den och få prata med Paul Stanley när han står på scen. Och att få ge Gene Simmons min bok rätt i näven. Alltså det är väldigt lite som går att mäta mot det. Men jag räknar inte det som en riktig spelning. Jag räknar det som ett töcken. Ett lyckotöcken kan vi väl säga. Och sen har jag också valt bort Gene Simmons Vault. Inte Gröna Lund-spelningen, för den är inte med ändå, alltså stora giget. Utan jag var ju på Vaulten också när han satt och spelade akustiskt. Och det har jag valt bort, för det var inte så mycket konsert som det var en upplevelse. Lite på samma sätt som soundchecket faktiskt. Att Gene satt där med sin gitarr och hade sin historia att berätta. Och jag fick tillfälle att rätta honom när han sa fel år, och så gjorde jag det. Och sen så fick jag ställa en fråga. Och då körde han Stanley the Parrot. Så att två grejer som var jättespännande och en fantastisk dag. En skitrolig dag på alla sätt. Men jag räknar inte det som konsert på samma sätt. Så med det sagt så har jag nu här en lista på 15 spelningar där jag inte var samma människa efteråt. Och sen en topp femma som är, då är det topp fem på alla sätt. Men vi kommer till det. Jag har tänkt så här. Det är ju orättvist egentligen att jämföra ett gig från, låt säga, 2022 med ett gig från 1999. Därför att då har jag haft 23 år på mig att fundera på det från 99. Medan det från 2022 har jag kanske haft en kvart. Samtidigt har jag under åren blivit bättre på att uppskatta konserter under tiden jag är där. För jag har alltid haft ett litet problem med det. Jag har ju alltid varit på plats, inte brytt mig så mycket om stolar eller plats eller sådär, utan jag har njutit i efterhand. Många spelningar som jag tycker har varit bra, de kanske uppfattade lite irriterande när jag stod där, mycket på grund av publik som jag har väldigt svårt för, andra människor, men däremot i efterhand, en typisk grej, Madonna i Danmark, Horsens 2006. Den skulle kunna platsat här på denna listan, men den är inte med. Det är nog den bästa turné hon har gjort, kanske efter Blonde Ambition-turné 1990. Men det är en av de bästa turné hon har gjort. Hon spelade inför 90 000 pers i Danmark. Alltså det var så hysteriskt mycket folk. Och jag stod nästan längst bak, såg nästan ingenting. Och så vidare. Och jag bandade, och det är ju tur för att jag är den enda som har bandat det gigget. Men jag har ju även då Dansk Arbejderförening eller någonting som har kommunalmöte precis till vänster om mig. Så ett jävla kacklande av personer som skett fullständigt i att Madonna stod på scenen. Men allt det där är nästan bortglömt. När jag lyssnar på inspelningen idag så vänjer sig öronen fort vid att det är folk som pratar. Så man hör musiken istället. Jag kan filtrera det. De få filmklippen som finns från Horsens-gigget är ganska gryniga, det var dåliga mobiltelefoner på den tiden och så vidare. Men det finns ju en pro-shot ifrån London är det väl. Och den är ju fantastisk. Så att mina halvtaskiga minne har ersatts av att vilken jävla tur jag var där. På hennes enda gig i Danmark 2006 på den här Confessions on the Dancefloor-turnén. Och jag fick höra den här jävla låtlistan med Live to Tell och Isaac och Forbidden Love som, ja, det är en låtlista av drömmar för min del. Så att där har minnena ersatts av att jag är så lycklig att vara där och jag har gått och tänkt på den ofta. Och lyssnat lite då och då faktiskt på den spelningen, speciellt vissa låtar som betyder mycket. Men den platsar alltså inte. Vad är det då som platsar? Jo, då gör vi så här. De 15 gigen kommer jag köra från 2022 och bakåt i tiden. Om ni fattar vad jag menar. Så jag börjar på 2022 och sen går jag bakåt. För där är faktiskt gig från förra året som är bland det bästa jag har sett i hela mitt liv. Jag brukar säga att det kan inte vara så, därför att de har inte fått gro till sig längre. Men som sagt, jag har blivit lite bättre på att förstå att det här kommer jag bära med mig. Det här kommer jag att, ja, det har gjort mig till en bättre människa. Och som sagt, gig som jag, där jag inte var samma människa när jag gick ut som när jag gick in. Så vi börjar då. Nu kan ni sätta er till ro och ta fram papper och penna. Så kan vi gå den här lilla promenaden tillsammans ner. Och börja på The Cure i Köpenhamn 2022. Jag visste att de skulle spela länge. Jag hade sett The Cure en gång, det var 2008. Det var häftigt att spela dem ännu längre. Men jag visste att de skulle spela länge. Och jag hade ju önskelåtar som vanligt. Och de brände av två av dem i Göteborg dagen innan. Vilket jag tänkte, helvete också. Nu får vi inte dem i Köpenhamn. För de är ju jäkligt bra på att rotera setlist och så vidare. Så när vi kom till partiet i Köpenhamn där de hade kört några av de här låtarna så fick vi inte dem där. Jag tänkte, ja, skit i det. Det här är ju skitbra ändå. För grejen med The Cure är att de körde tre nya låtar i Köpenhamn. Skivan är ju inte släppt än, den nya skivan. Men två av dem hade jag hört innan, för jag hade laddat ner dem från YouTube eftersom det här premiärgiget hade varit någon vecka innan. Och det är faktiskt de två bästa låtarna som de har skrivit sedan mitten av 80-talet. Kanske, ja, beroende på hur resten av plattan låter och så vidare, så kan den tävla om toppskiktet alltså. Så bra är nya Alone som inleder konserten och Endsong som avslutar konserten. Så att jag visste jag skulle få höra två fantastiska låtar jag aldrig hade hört live. Och hoppades på lite fler. Sen kommer vi till extranummersjoken då. För de har sjok med extranummer. Då fick vi det längsta dittills extranumret med fem låtar. Och där kastade de in mina önskelåtar. Plus en obskyring som jag inte hade som önskelåt. Så att vi fick fem extranummer där alla andra hade fått fyra i det första sjoket. Sen fick vi standardsjoket i slutet, de sista sju extranumren. Det är väldigt långa spelningar det här för den som inte bryr sig. Så jag stod där och bara kände, jag hörde Charlotte Sometimes rinna över mig. Bara, det är ju inte sant det här. Jag har fått de här nya låtarna, jag har fått ganska många jag inte hade hört ändå. Jag fick spelfel i Friday I'm in Love, den stora hitten. Och sen så bara dyker de här, ja. Det var otroligt bra. Och efteråt så visste jag att den här inspelningen som jag precis har gjort, den ska jag lyssna på imorgon. Så jag la den direkt i telefonen. Och hade den när jag gick till jobb dagen efter. Det har nästan aldrig någonsin hänt. Så kan jag säga. En gång det faktiskt hände. Det var också 2022. Så nu går vi ner på plats nummer 19. Det här är inte kronologiskt utan jag säger att plats nummer 19. För att jag själv ska hålla reda på var fan vi är någonstans. Plats nummer 19. 2022. Nick Masons Saucer Full of Secrets. Jag såg dem redan 2018 innan pandemin. Och det var omvälvande då. Men 2022-giget var bättre, längre och ännu fler obskyra låtar. Nick Masons Saucer Full of Secrets kör alltså Pink Floyd-låtar. Jag har aldrig sett David Gilmour live. Han är säkert skitbra, men det är inte han som är min favoritmedlem alls i bandet. Han är en perfekt del av enheten på 70-talet, men det de gjorde, Pink Floyd gjorde på 80-talet och så vidare, det finns ingenting där som intresserar mig. Men ja, och så har jag sett Roger Waters några gånger också. Det är ju coolt, men det är ju mer som en teaterföreställning. Men det var häftigt att se honom köra Dark Side of the Moon 2007 rakt av. Nick Mason däremot, han går ju då ut och spelar inte någon enda hitlåt. Och det är ju helt fantastiskt. Han går bara ut och spelar låtar från de första, vad blir det, 4-5 skivorna. Så vi får låtar från första Piper at the Gates of Dawn. Och vi får låtar från Obscured by Clouds. Vi får låtar från Saucer Full of Secrets. Och överraskningen 2018 var ju att det lät så jäkla bra. Bandet är så jäkla bra. Det är han som är det svaga kortet om man ska vara krass. Han är väldigt gammal och han är lite sladdrig på trummorna. Men resten av bandet är ju fantastiskt. Men fram till 2022 då hade pandemin lagt sig. De var ute på turné igen och var betydligt ännu mer spelsugna. Och gjorde två set. Så de la till Candy and a Current Bun. Vilket betyder att vi fick både Arnold Lane och Candy and a Current Bun. Bandets allra första singel med en av originalmedlemmarna. Pink Floyd, jag menar. Och sen fick vi Echoes också. En otrolig favoritlåt. Och de gör alla låtarna så troget originalversionerna. Så där satt jag i Kongliga Teater i Köpenhamn perfekt sittplats längst fram och bara lät all denna underbara Pink Floyd-musik som det tog mig längst tid att uppskatta skölja över mig. Jag började med The Wall, tyckte den var fantastisk. Sen så fattade jag även Dark Side och Wish You Were Here. Och det är också skitbra. Men de tidiga grejerna är svåra. Och ju mer jag lyssnar på de tidiga grejerna, det är ju där det ligger. Det är där det viktiga är för mig. Det är därför jag har Syd Barrett tatuerad på vänsterbenet. Så det var också en upplevelse som jag inte kan återföra. Det finns faktiskt... jag vet inte vad de skulle... Om de kommer tillbaka ska jag se dem igen. För det är så pass bra att det är värt det. Oavsett om det skulle köra samma setlist. Men jag vet inte vad de skulle kunna göra för att det skulle bli ännu bättre. För det gick 2018 gick från 2018s fantastiska konsert till 2022 års omvälvande konsert. Och det är också en skillnad. Plats 18. Vi stannar faktiskt kvar ytterligare en gång till på 2022. Därför att det var ett år som jag tror många av oss hade längtat efter. Det var det första riktigt pandemifria året. Konserterna var tillbaka och en artist som jag verkligen hade byggt upp förväntningar på som infriades en masse 2022, det var Molly Sandén. Jag fick se henne 4 gånger, 3 gånger på sommarturnén som var häftigt. Speciellt Tylösand där hon körde en av mina önskelåtar. Men Helsingborgsgiget i arenan på våren i mars, det var också en... Jag lärde mig grejer den kvällen som jag inte hade tänkt på innan. Jag lärde mig hur yngre människor går på konserter idag. Vad mobilerna spelar för roll och så vidare. Och nu menar jag inte de här fulla 43-åringarna som tar upp och filmar i stående läge och ska visa, ringa ut polaren och sånt, utan det finns olika förhållningssätt till det här med mobiler på konserter. Och jag upplevde någonting i Helsingborg Arena den kvällen som jag inte hade gjort innan. Det var lite som en uppväckelse kan man väl säga. Vad coolt att se henne på en riktig arenaspelning också med hela scenshowen med ljusrigg som åker upp och ner och har sig och sådär. För det blir det ju inte på festivalspelningar på sommaren såklart. Det ryktas om att vi ska få en turné nästa år och en ny platta. Ja, jag vågar knappt ha förväntningar för... har man förväntningar så finns det risk att bli besviken. Inte för att jag tror jag skulle kunna bli det på något sätt, men shit... även 2024 kommer nog att ha sina grisar i bassängen, som det heter. Nu gör vi ett hopp. Från 2022 gör vi ett hopp ända till 2013. Det var en stormig jävla oktoberdag i Sverige. Jag hade lyckats med flyget ta mig över till London och fick se Camel för första gången. Jag har sett dem 2 gånger, båda gångerna i London. Första gången var på Barbican. Ute i Barbican. Barbican Hall. Där de körde hela The Snow Goose. Rakt av. Det var en av de första proggskivorna jag lärde mig. Det var Jörgen på Södersede som hade fått in den. Ja, jag tror du kan gilla den här Skander, sa han. Och så satte han igång Snow Goose. Och jag föll direkt som en fura. Skivan står fortfarande kvar här. Och jag hoppades att jag en gång skulle få se det här bandet. Jag har köpt fler skivor med dem sedan dess. Och tycker att både den och plattan som kom innan, blev det väl Moon Madness, är epos som de aldrig har lyckats återskapa varken innan eller efter. De här två plattorna är unika. Och det är de två jag har sett. Jag såg det då Snow Goose i London 2013, sen körde de Moon Madness på Royal Albert Hall 2018, var väl det? Eller 19. Jag har inte skrivit ut den här i min lilla topp 20-lista. Därför att det var Snow Goose som var min grej. Dels träffade jag Steve Rothery från Marillion där och han var lika mycket fan som jag. Vi var nästan jämlika den kvällen att tänka att vi ska få se Andy Latimer spela gitarr igen, för det var fan inte igår alltså. Gitarristen som är den enda kvarvarande originalmedlemmen som har haft massor av sjukdomar och det var länge oklart om han överhuvudtaget skulle kunna stå upp än mindre göra något på scen igen, men det kunde han. Det var en otrolig kväll, inleddes med Snow Goose rakt av och sen en liten paus och sen ett set med fler låtar som också var bra, men det är Snow Goose jag har i min telefon. Den filmades, släpptes på David, det var ett jävla oväsen utanför. Jag ska bara stänga fönstret, ett ögonblick. Det är ju barn där. Ja. Kunde inte de att... Det borde finnas institutioner där man kan låsa in dem på helgerna och vardagarna och alla andra dagar. Nåväl, så det var en otrolig upplevelse att få se Camel spela den live och efteråt ha 13 sms från Jenny. Bara, det är full jävla storm här. Det var inte Gudrun, för det var 2005, utan det var någon annan sån, Bert-Åke eller vad det nu heter, som stormade på hemma. Så det var läskigt i Sverige och det var fantastiskt i London, som vi brukar säga. Precis som i verkliga livet. Det menar jag inte. Jag älskar London, men jag skulle inte vilja bo där. Nästa, ett hopp ytterligare ett år tillbaka, 2012. Och King Diamond skulle göra en spelning för första gången sedan 2006 blev det, va? Det var 2006, han var ute på Abigail 2-turnén. Och jag såg honom på Amago Bio i Köpenhamn och hjälpte till att bära in gallerna till scenen och sådär. Fick se soundcheck och fick gratis inträde, för jag stannade kvar utan att någon märkte mig. Så ja. Men sen blev han ju sjuk som bekant. Först fick han ett stort ryggproblem så han kunde varken sitta, gå eller stå. Och sen så fick han även hjärtproblem så de gjorde en triple bypass. Så det var högst oklart om vi hade sett honom för sista gången. Men 2012 skulle han göra några få spelningar. Och när han... Jag minns fortfarande att de täckte för scenen lite grann med ett skynke. Och jag hade faktiskt fått låtlistan innan. Så jag visste de flesta av låtarna. Jag visste inte ordningen, men jag visste de flesta av låtarna. Men jag hade inte förberett mig på vilken känslostorm det skulle vara att han stod där. Och det hade han nog inte själv heller, för det är väldigt svajigt de första låtarna sångmässigt. Men det är ju också första gigget han gör sedan 2006 och som sagt högst oklart om han någonsin skulle kunna göra något. Men jag minns att det här skynket fladdrade till i introt till The Candle som var första låten. Och då såg jag honom stå uppe på balustraden liksom där han inledde spelningen. Och jag minns att shit, det är på riktigt. För jag började se Mercyful Fate 95 och sen såg jag dem 95, 96, 97 och 99. Och sen såg jag King Diamond 97 och 2001 och 2006. Alltså det var coolt. Jag var lite för sen. Jag fick inte vara med på 80-talet som sagt. Men jag älskar ju musiken från 80-talet och även 90-talet har ju King Diamond-plattorna blivit bättre. Mercyful Fate-skivorna har jag lite svårt för fortfarande, de sista där. Speciellt den Dead Again. Men det var coolt att få vara med. Jag fick se dem några gånger och träffa King och träffa Hank och Michael och de andra. Men under tiden han var borta så växte hans betydelse för mig. Så när han fick sin första sjukdom så tatuerade jag in King Diamond-loggan på min ena arm. Och när han då fick en hjärtattack tatuerade jag även in Mercyful Fate på min andra arm. Som löper i en linje rakt över hjärtat, om man säger så. Och man kan kalla det att jag brännmärkte mig själv på något sätt. Om man vill det. Om man är lagd åt det hållet. Så när han stod där och skynket föll ner och The Candle började. Det var ett uppvaknande. För det var mycket som föll på plats i min hjärna den kvällen. Mycket kring vem jag själv var och hur jag skulle förhålla mig till väldigt mycket och så vidare. Så att när konserten var slut så träffade jag min vän Johnny från Kristianstad som också... Var där. Jag tror vi var helt utpumpade båda två, helt tagna av stundens allvar att det hände, vi var med om detta, kan du begripa detta? Det var en väldigt, väldigt fin stund och det är inte den bästa spelningen jag har sett med King Diamond, men det är tveklöst den mest känslomässiga, tveklöst. Vi hoppar 3 år tillbaka. Och kommer nu att befinna oss på 2009 under några spelningar. Och den första spelningen som ligger senast i tiden 2009 det är Jean-Michel Jarre. Han spelade på Malmö Arena. Jag hade sett honom året innan i Köpenhamn på Falconer. Då körde han hela Oxygen-plattan rakt av och nyare Oxygen-låtar. Det var en häftig upplevelse. Men när han kom 2009 så kom han med sin lasershow och gjorde en sorts greatest hits. Jag håller ju Destination Docklands som en av världens bästa liveskivor. Och det är nog min favoritplatta på det stora hela med Jean-Michel Jarre. Och just 80-talet är ju det som jag brinner mest för. Jag är med honom 70- och 80-talet. Och nu kom han med sin lasershow som man knappt fick använda i Sverige. Därför att tydligen så kan Hem och skola och de andra uppbringa någon form av, vad ska man säga, idioti. Även 2009, det var inte Hem och skola. Men nej, laser är farligt så den får, du får bara ha den vinklad neråt. Så vi fick inte riktigt samma show i Sverige som i de andra länderna. Men det sket ju jag i. Jag hade plats på andra raden i Malmö Arena. Det var första giget tror jag i Malmö Arena. Han hade väl premiärgiget där. Och framför mig satt en som var kortare än jag. Så det var som att jag satt längst fram. Och framför mig till höger satt en familj. Antagligen VIP-gäster. En mamma och en pappa i övre medelåldern. Och sen så två 20-åriga barn, kille och tjej. Som var alla fyra var helt ointresserade av vad som först gick på scenen. Medan jag nästan satt och grät. För låt efter låt efter låt var det som jag hade önskat att få höra i hela mitt liv. Den enda gången som det kom någonting som någon av dem kände igen, det var när han körde Oxygen 4. Och då kunde de inte, då hade de suttit och väntat efter någon enstaka bra musik en hel kväll. Det här var ju ett extra nummer då. Så då kunde de inte hålla sig. Då skulle det klappas med. Och han har ju, det är ju ingen sång i hans låtar. Vad gör man då? Då lallar man med. Det här hörs alltså tydligt på min inspelning. Att det sitter en jävla finnig 20-åring. La, 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 la. Bara han fick utlopp för sina känslor där. Märkliga människor. Som det finns så gott om. Men jag hade en upplevelse utöver det vanliga. Jag satt näst längst fram och låt efter låt. Och så dessutom, för den som du har sett Charmichichar 100 gånger så var det väl en hygglig standard setlist. Men han hade lovat att köra något obskyrt till denna turnén. Och en av de riktigt obskyra grejerna han slängde in, det var från Waiting for Cousteau-plattan som kom 93. Och då tog han låten Calypso 3, Fin de siècle. Som då bara råkar vara en av mina stora favoritlåtar. Och som jag aldrig trodde jag skulle få höra live. Så när de trummorna kom igång i slutet och sen den jävla melodin, då brast det kan jag säga. En inspelning för övrigt som låter som en officiell liveskiva, för det är bland det bästa live-video jag någonsin har hört. Och Malmö Arena är ju, den är ju känd för bra live-video. De hade väl vettiga ljudtekniker med när de byggde arenan, till skillnad från många andra arenor. Så att, jo då, det var en fin kväll. Var är vi nu? 20, 19, 18, 17, 16. Det här var alltså 15:e plats. Då går vi på 14. Kommer vi till Marillion. Jag var på plats för första gången på en sån här Marillion Weekend. Det var 2009. Jag och Henke åkte ner för de skulle köra hela Seasons End som är en av mina favoritskivor. Vi hade aldrig varit på den här weekenden i Holland för och tänkte att det kunde ju vara kul att testa. Kostar ju inte så himla mycket heller för de är ju inte som andra band. De tar ju inte betalt för sina grejer, tokstollarna. Så vi åkte ner och så fick vi första kvällen hela Seasons End rakt av och några extra låtar. Skithäftigt och bara, det här var ju helt makalöst häftigt. Fan vad kul det här var. Ingenting kunde förberett mig för andra kvällen. Och nu har jag sett Marillion 31 gånger, det är det band jag har sett flest gånger. Andra kvällen i Holland 2009, då hade de som tema Tumbling Down the Years. De har en låt som heter Tumble Down the Years. Och därför gjorde de en liten ordlek på detta. Så att kvällen hette Tumbling Down the Years och började på 2009. Och sen tog de en låt från varje år ner till 90. För eftersom de då hade kört Seasons en dag innan körde de ingenting från den såklart. Utan fram ner till Holidays in Eden, ja. Och sen efter det så fick vi två låtar från Fish-tiden. Det här är, den låtlistan är, den är perfekt i mitt tycke. Från då att de kör låtar från nya plattan Happiness is the Road up lyckas de öppna giget med den bästa låten på hela plattan, This Train is My Life. Sen en låt från varje platta, ett par riktiga obskyringar, ett par klassiker och alla låtarna låter perfekt. Det är så att man verkligen bara, det är inte sant det här. When I Meet God från Anorakonofobia är den bästa versionen de någonsin har spelat. Och hela gigget i sig, det är ju ett av dem de spelar in, det ligger på Spotify, ni kan lyssna när ni vill. Kör det från början till slut. Det enda de behöver inte överdubba så, jag vet att de har gjort det någon gång. Men de klipper lite för han blir lite långdragen ibland när han presenterar låtar, den gode Steve Hogarth. Men ni får en fantastisk version av Lap of Luxury. Och sen när ni kommer ner till slutet, då då får, det, slutet är alltså Cover My Eyes från Holidays in Eden som övergår i Slank My Heart från Clutching at Straws i den bästa versionen som denna sättningen har spelat. Fast den är nedklippt för han skålade faktiskt för Fish i låten på gigget. Det kanske finns en inspelning där någonstans som någon har. Och jag minns det också för det blev ett jävla jubel. Och sen sista låten är Garden Party och då trodde jag folk skulle äta upp tältet faktiskt. En fantastisk 2 timmars konsert som ni kan lyssna på när ni vill på Spotify. Marillion, Tumbling Down the Years 2009. Och kvällen efter sista gigget då i Holland, det blev The Epics, bara långa låtar. Då gjorde de så att de körde bara långa låtar, sådana som de inte hade kört live. Ocean Cloud från Marbles, Interior Lulu från .com är det väl. Det är ju ingen av favoritlåtarna, men det var kul att höra en obskyring. Och sen så gjorde de ett medley, eller man kan kalla det för ett medley, men de drog ihop lite låtar från Misplaced Childhood. Så det blev Kaylee, Lavender, Heart of Lothian, ish. Så det blev en lång låt från Fish-tiden. Ja, det var så jävla häftigt det också. Men just eftersom det är långa låtar så blir det är skitbra, men också Interior Lulu tar upp 20 minuter av låttiden och den behöver jag inte höra jätteofta. Så det är den här Tumbling Down the Years-kvällen, lördagkvällen i Porcelain 2009 som verkligen som man trillar av stolen av fortfarande än idag. Det är inte länge sedan jag lyssnade på det. Jag lyssnar, eftersom det är ganska lättillgängligt så lyssnar jag lite då. På plats nummer 13 då. Ja, nu blir det lite obskyrt. Jag har nu pratat om det här giget förr, det måste jag ha gjort. Det finns ett band från 70-talet som heter Gentle Giant som skrev några fantastiska skivor och ganska många hyggligt bra skivor. Progmusik, välspelat, avancerat så in i helvete. Lät aldrig riktigt live då som jag hade hoppats. Jag samlar ju på bootleg som ni vet och jag fick för mig att samla på Gentle Giant ett tag, men det, ja, de lät ju bra, det är inte det, men det är inte det jag vill ha. Det är studioplattorna jag vill åt där, märker jag. Speciellt 70-talet och fram till 77 någonting sånt innan jag tappar lite intresse. Och hade aldrig trott jag skulle få se dem live eller något sånt, och det fick jag inte heller. De slutade spela i början av 80-talet och de består av 3 bröderna Schulman och sen så 3 andra som inte är då är bröder med dem. Och de 3 som inte är bröder fick för sig att de ville göra någonting i alla fall. Alltså här är det, gitarristen Gary Green, han ville spela musiken igen. Raggade upp trummisen från min favoritskiva som heter Mortimer, Malcolm Mortimer. Och sa, kan vi inte spela låtar från Three Friends-plattan som Alex tycker är så himla bra? Jo, men det kan vi göra. Och så kan vi spela några från den tiden när du inte var med, men det är väl okej. Ja, sa han, det blir kul att spela musik. Och så ringde de även keyboardisten slash sångaren Carrie Minier, som har en gudabenådad röst, och frågade, vill du vara med? Och han sa, ja, jag är lite skeptisk till det här, men du kan vara med lite grann i alla fall. Så de gjorde ett gig i England, och det här fick då någon i Göteborg nys om. Jag har för mig, det var någon som jobbade på Musikens hus i Göteborg, att helvete, Gentle Giant halva spelar igen. Så han fick över dem till Göteborg. Och de gjorde en spelning där. Det är väl en av de få de gjorde med Carrie Minier. För han var bara med 4-5 spelningar innan han... Nej, det här är för spekulativt eller någonting sånt. Bröderna tycker inte det här är okej och jag vill vara vän med alla liksom. Så jag fick se halva Gentle Giant på Musikens hus i Göteborg. Och de körde då halva School Days-plattan. Eller Three Friends. Som jag tycker är en av 70-talets bästa progplattor. Och de körde massor av andra låtar också från den tiden som jag tycker är allra bäst. Det var en otrolig spelning. Otrolig på många sätt. Dels för att publiken inte fattat skit, där stod några framför mig och höll låda. Jag var helt bepansrad. Jag hade både bandaren och videokameran med och filmade hela giget och bandade hela giget, för jag tänkte, det här händer aldrig någonsin igen, och det gjorde det ju inte. Tyvärr så är det då marred by gubben framför mig som stod och berättade för sina kompisar hur jävla bra Gentle Giant var i 100 minuter. Det stör mig fortfarande faktiskt att, alltså, jag fattar det på Madonna och jag fattar det på Iron Maiden och så vidare, för där är det 70% av publiken där är ju inte intresserade av bandet, de är intresserade av att ha varit på plats. Lite som de som går och tittar på Rammstein och sånt, man är inte intresserad av låtlistor och hur bra bandet är, man är intresserad av att man ska ha varit där. Sen är det 30% som tycker det är kul att se sitt favoritband och höra vissa låtar och så vidare också. Men vi är ju en försvinnande minoritet tyvärr. Och här var det helt uppenbart att det var väldigt många här som inte brydde sig på något djupare plan utan som hade gått på någonting den kvällen. Tycker jag är lite synd, för det här var en unik spelning. Men den är i alla fall inspelad och filmen ligger på YouTube och så vidare, så ni kan titta på den. Och då får ni liksom, man inleder en konsert med låten Prologue från Three Friends-plattan. Då vet man att det blir bra sen. Och det blev det. När jag gick ut därifrån så åkte jag hem med mina kompisar Robban och Mats. Och jag släppte av Robban i Ängelholm där han bodde då. Sen släppte jag av Mats här i Helsingborg. Bara några gator från där jag sitter just nu. Och sen träffar jag aldrig honom igen. Han lämnar livet någon månad efteråt. Vilket också var märkligt, för det var ingenting när vi åkte på denna konserten som vittnade om att det skulle gå så. Så att, ja. Därför, det finns ingen chans att jag går på Norra Stenbocksgatan i Helsingborg utan att jag tänker på Mats. Och att jag tänker på Gentle Giant och Three Friends och konserten i Göteborg. Vilket har blivit sådär. Jag har ju bott på Norra Stenbocksgatan i några år. Och nu har jag flyttat för ett år sedan. Men jag bodde där ganska många år, så jag gick ju bredvid hans gamla hus varje dag. I 4 år eller 3 år eller vad det blir. Till mitt jobb. Det är också, det är intressant nu när man tänker på det. Det är dessutom intressant att det är 14 år sedan den konserten var, och det är 14 år sedan han gick bort. Men det får vi ta i någon slags, något annat poddavsnitt som handlar om tid. Det kanske alla gör egentligen. Alla de här avsnitten är väl till för att man ska kunna befinna sig kvar i en tid som inte är just idag, utan som är kanske bättre eller sämre eller annorlunda, men man minns den som bättre i alla fall. Det är väl därför jag sitter och har en lista nu som jag går igenom med de 20 bästa konserterna jag har sett, varav de allra flesta inte skedde igår utan för mycket, mycket länge sedan. Fascinerande. På plats 12 då. Nu hoppar vi rätt många år tillbaka. 6 år tillbaka till 2000. Jag ser att jag har skrivit i fel ordning här. Så vi hoppar 1 år tillbaka till 2008. Och så får jag komma. Jag tar min lista här och bara så jag klipper. Så här går det när man skriver i affekt. 2008. Jag och min vän Danny satte oss på ett flyg ner till Budapest. För att se ett band som heter Return to Forever. Jag tänker inte påstå att jag var deras största fan. Jag kan inte påstå att jag hade alla skivor och hade längtat ett helt liv. Men jag förstod innebörden av att de hade återförenats när den kom ut. Jag hade, redan 2001 började jag lyssna på jazz. Jag gick in i en skivaffär när jag låtsades plugga i Lund. Jag har alltid tilltalats av tjocka booklets i CDs när man får en mycket historik kring inspelningarna. Och om det var någonting som var som i början av 2000-talet var stort, så var det att återutge Miles Davis-plattor från förr med tjocka booklets och mycket inspelningshistorik. Och jag gick in på skivaffären där i Lund och bläddrade lite. Jag tänkte att jag ska börja lyssna på jazz, undrar vad man ska börja med. Så köpte jag på mig lite Miles Davis, Miles in the Sky, Miles Ahead. Jag köpte även Bitches Brew som var rolig att läsa om, men jag förstod inte musiken alls då. Men det andra tyckte jag om, och så lärde jag mig lite. Och sen så utvecklades mitt jazzintresse därifrån. Det var så det började i alla fall. Jag hade liksom stagnerat helt i hårdrocken och kände jag behövde ut. Jag behövde bort från det. Jag visste inte om att det här redan hade hänt flera år innan. Jag visste bara om att det var lite samma hjulspår. Allting lät ju likadant och jag var trött på det själv. Jag ville hitta någonting annat, så det blev jazzen. Och det var ju tur, för det har ju berikat mitt liv oerhört, kan jag säga. Men i alla fall då, till syvende och sist, så någon gång i början av 2008 kom nyheten att Return to Forever skulle återförenas. Så Chick Corea hade jag talat om, såklart. Han hade ju spelat med Miles Davis och Lenny White på trummor. Ja, men han hade också spelat med Miles Davis. Stanley Clarke visste jag inte så mycket om, och gitarristen Aldi Meola visste jag ju mer som soloartist än någonting annat. Så lyssnade jag på en låt, jag tror det var The Jewel of the Jester and the Tyrant, och bara oj, 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 det här är ju fantastiskt. Så började jag lyssna lite på musiken och så sa jag till Danny, ska du med? Jag ska till Budapest, jag ska även till Paris, för jag måste se detta live. Hon hängde med till Budapest. Vi åkte en livsfarlig taxiresa från hotellet till en skitdålig cementarena någonstans i Budapest. Jag vet fortfarande inte var jag har varit. riktigt sån här, Papp Laszlo hette arena, Papp Laszlo Sports Arena, han var tydligen en boxare. En riktig cementlåda med vämjeligt ljud, och där skulle då ett fusionband från 70-talet med långa obskyra låtar framträda. Så satte de igång och så körde de sitt första set som var en timme långt. Och även om jag hade hyggliga men inte jättebra platser, jag bara, okej, spänn öronen nu, för du är med om någonting nu. Du kommer inte kunna återskapa detta sen. Och sen så kom andra set igång som inleddes med att de fick varsitt litet soloparti, kan man säga. Chick Corea satt lite ensam vid pianot och blev lite kompad bara. Sen var det Stanley Clark fick ett lite basgrej, och sen så fick Lenny White ett lite trumsolo. Jag tyckte att han var det svaga kortet där och då liksom, men det var ändå okej. Och sen var det gitarrsolo med Aldi Meola. Men allting var kompat ändå. Det var liksom inga ensamsolo, så det var ju låtar insprungna i det här. Och det här har jag hållit på med sen dess och försöka reda ut vilka låtar jag faktiskt har hört, för de går liksom i varandra. Och sen efter det så fick vi The Jewel of the Jester and the Tyrant och någon låt till. Min inspelning är perfekt därifrån, efter vad den är. Alltså jag har fångat den dagen perfekt. Fångat cementlådan och fångat musiken. Fångat att det är ett fel med den uppmickade ena hängpukan i första låten. Så man hör bo, bo när han slår på den, och han märker det själv. Jag ska nog sluta spela på denna tag, och sen efter tag försvinner den. Otroligt spännande konsert. Åkte hem, helt idiotiskt, flög hem till Köpenhamn då, och så hem och sov några timmar, sen flög han ner till Paris och såg gigget på Olympia där. Och rent spelmässigt var det nog bättre. Och Olympia är ju för konsertaficionados bland de mest magiska ställen man kan gå på i Europa. Men Budapest-giget är det jag har burit med mig sedan dess. Alltså varenda ton, varenda sekund i den här märkliga cementlådan. Verkligen, ja, den skapade någonting den kvällen som jag inte var beredd på. Och det var häftigt. Nu då, nu hoppar vi några år tillbaka. Nu är vi i rätt ordning och vi beger oss till Solgården på Tylösand. Det är alltså baksidan av Hotell Tylösand på sommaren 2003, och Robin. Jag har följt Robin sedan hennes allra första turné, hennes allra första platta. När hon spelade på Sundspärlan i Helsingborg, och killar tyckte det var häftigt att åka dit och kasta sina kalsonger på en 16-åring. Infantilt och faktiskt lite vämjeligt fortfarande i mitt tycke. Jag stod där med min skiva och såg konserten på Sundspärlan. Hon var 16 och jag var 19, blev det väl. Jag gick fram efteråt, och medan hon då stod och signerade en massa kvittolappar och sånt, så hivade jag fram plattan och hon bara, har du köpt min skiva? Sa hon, och så signerade hon den glatt och så vidare. Jag har sett henne varenda turné sedan dess och följt hennes otroliga karriär med stor glädje och behållning. För hon har ju aldrig gjort någonting som är likt någonting annat. Det har hela tiden varit en utveckling. Lite som Madonna, fast på hennes nivå. Otroligt spännande. Men få gig som hon har gjort kommer upp i det hon gjorde 2003. Det är plattan som kom då, är fortfarande min favoritskiva. Och jag såg henne på sommarturnén här i Tylösand. Jag såg henne på höstturnén också i Kalmar. Den var också bra, men Tylösand-giget var... Det var magiskt, om man ska använda det ordet utan att slita ut det allt för mycket. Så var det en magisk kväll när solen hade sakta gått ner över vattnet. Och, ja. Det är fortfarande en väldigt bra plats. Jag har varit där ganska mycket och sett konserter. Jag har sett Robin där flera gånger och jag har sett Per Gessle där och Molly Sandén och lite annat. Det är en väldigt speciell plats, den här Solgården. Så de som, om ni inte har varit där och ni är sugna på att få en inramning som ni inte får någon annanstans, så är det faktiskt värt det. Sen är det mycket snack och sånt där, för det är väldigt mycket fräscha människor som är där, inte av konsertanledning utan för att de bor på hotellet och sitter och äter räkfrossa på den lilla terrassen och så vidare. Men då får man bara stå långt fram, så brukar det lösa sig. 14, 13, 12, 11. Okej, på tionde plats då. Ja, det här är ju en spelning som... 2001 åkte jag runt. På första dagen åkte jag upp till Stockholm och såg Melanie C som förband till Bon Jovi på Stockholmsstadion. Melanie C var skitbra, Bon Jovi var inte skitbra. Sen körde jag hem på natten. Körde upp till Göteborg dagen efter och såg Melanie C på Liseberg. För det var en sån här Riks FM eller ZTVs Power Summer Music. Det var det nu. Power Summer Music Festival hette det nog eller något sånt. Massa värdelösa artister och Melanie C körde tre låtar Sing Back. Det var lite rumphugget så där efter en timmes riktig konsertdagen innan. Men det var ändå coolt att bocka av det i listan. Körde hem igen på natten. Och den tredje dagen åkte jag till Malmö. Så jag bockade av Sveriges tre största städer på tre dagar. Och då var det något som heter Möllefesten. Där skulle jag se... Vad skulle jag säga där? Righteous Boy. Magnus Svenningsson heter han, va? Som spelar bas i Cardigans. Han har släppt en soloskiva som var helt fantastisk. Och den skulle han spela live där. Och sen ville jag säga, det var ett band som hette Träd, Gräs och Stenar. Jag hade fått för mig att det här med svensk progg nog kunde vara lite spännande då, även om jag hade viftat bort den under några år, för de kan ju inte spela och allt sånt som man säger när man inte förstår sig på känslor. Så jag tänkte, jag ska titta på dem också. Och så står jag där och så började det regna lite grann. Inte jättemycket, men en smula. Sådär, några få droppar kommer. Och så går Trä, Gräs och Stenar på den stora scenen. Och så spelar de 55 minuter som sätter sig som en krocketklubba i skenbenet. Alltså. Jag hade aldrig sett dem innan, kunde i princip inga låtar. Och efteråt så bara, nu fattar jag. Så där och då blev Trä, Gräs och Stenar och alla deras inkarnationer, allt ifrån då International Harvester och även innan det Persson Sound, fast det var väldigt svårt att få tag i. Allt det blev, det här måste jag förstå, jag måste lära mig att lyssna på detta sättet så jag förstår vad det är jag lyssnar på. Det första jag förstod var att deras skivor är inte riktigt det jag vill åt. Jag har i princip alla studioplattorna på vinyl, dyra som in i djävulen är de. Men jag tycker det är roligt att ha originalpressar, så då väntar jag hellre tills jag får tag i dem än att jag behöver dem på CD. Fast jag köpte någon på CD också. Men i alla fall, jag behövde lära mig. Mina öron behövde förstå att den här musiken, den kan du inte ha i bilen när du kör till jobb eller till konsert eller någon annanstans. Den här musiken är hörlursmusik. Det är 26 minuter långa improvisationslåtar som bygger på den dagens stämning. Därför låter ju heller aldrig sommarlåten samma från kväll till kväll. Även om det är ett tema som är genomgående. Och det kräver mycket av dig som lyssnare att kunna lyssna på det och få någonting ut av det. För du kan inte fippla med mobilen under tiden. Nu fanns det inga mobiler att fippla med 2001, men det har ju kommit på senare tid. Och du kan inte släppa taget, för då hittar du inte tillbaks. Jag älskar verkligen den här sortens improviserade musik, och det ligger väl lite i det här att jag hade börjat lyssna på jazz samtidigt, för den kräver ungefär samma av dig. Inte alltid, men jag har faktiskt aldrig varit med om ett band som så mycket bygger på exakt stämning som finns just nu när det händer. Och jag såg dem i Ängelholm samma sommar någon månad senare. Då spelade ett band på stora scenen. Det var Tula Krokfestivalen. De skulle spela på lilla scenen och ett band spelade på stora scenen. Och tog liksom aldrig slut. Så de stod och stämde upp sina instrument. Och jag märkte att de stod och stämde upp sina instrument och började faktiskt spela. Så jag började banda där. Och då sista låten av det stora bandet, vilka jag nu inte minns vilka det var. Det var inget jag tyckte om i alla fall. Den levde kvar lite i det som då Trä, Gräs och Stenar började spela på lilla scenen. Så den första låten där är en 20 minuter lång improvisation, delvis baserad på sista låten av det stora bandet på stora scenen. På samma sätt så såg jag dem året efter, 2002, i Helsingborg och Malmö. Och i Malmö var det på KB. Det var inte så mycket folk, så alla satt på golvet. Det var otroligt intressant. Och så var de färdiga med sitt sätt. Och så sa de, vi ska be att få lämna er med en liten vaggvisa. Och då fick vi ett avslutande improviserat nummer på en kvart som är väldigt lågmält, nästan tyst. Och faktiskt, man måste verkligen lyssna på det i hörlurar för att förstå och kunna, för att hänga med helt enkelt. Det är ett otroligt spännande band. Jag är jätteglad jag fick se dem live några gånger. Sen efter det så har ju basisten Torbjörn och trummisen Mera lämnat oss. Och gitarristen Bo Anders, han slutade spela med dem för många år sedan också. Så att det är egentligen bara Jakob kvar. Men han har med sig andra och de har gett musiken en annan andning. Och jag har sett dem en gång, det var helt okej liksom. Men jag är glad jag fick vara med åtminstone några gånger när de gjorde det som lärde mig någonting. De gjorde det som gjorde att jag var tvungen att fundera om och lära mig någonting. Och det visste jag inte då, utan det är sånt som jag har förstått i efterhand. Att när jag hade spelat in dem där på Möllefesten 2001 så hade någonting i mitt lyssnande förändrats. Och skulle komma att fortsätta göra det framöver. Det var jättespännande. Det är fortfarande en sån, jag skulle vilja ha den på vinyl. De körde ju 50 minuter, det borde gå att trycka in på vinyl. För att den låter redan lite vinylknastrig eftersom det droppar, några få droppar på micken lite då och då. Så den har en väldigt, väldigt behaglig stämning över sig, den här inspelningen. Och där kör de inga 20 minuters improvisationer, men de kör Till Indien som är 11 minuter. Och de kör ju Silverfloden i slutet och sådär. Så ja, den som vill lyssna kan ju höra av sig om ni vill ha filerna. För det är ju det är en fin timme att ha i hörlurarna. Varför ska 14, 13, 12, 11, 10? Ja, men okej, nu är vi nere på Singularis i alla fall då, innan vi ska ta den här topp 5 som är lite speciell. På 9:e plats, Richard Wolff. Han spelade i Helsingborg i november 2000. Jag hade ingen jätterelation till honom. Han har varit med i Änglagård-filmerna och sådär. Men morsan och syran ville dit och jag sa, men jag följer med. Vi hade haft ett jävligt år. Alla tre, min styvfarsa gick bort i juli efter cancer som han blev fri ifrån, förutom när den kom tillbaka och tog honom. Så att det var några år av att stirra ner i en avgrund. Samtidigt som man då levde vidare. Och det är lustigt. Det är ett år som jag tänker ganska mycket på fortfarande, 2000. Eftersom det var just så omvälvande. Och jag jobbar vidare på den jävla leksaksaffären där jag ville dö varenda dag. Och ja, det var mycket som jag idag kan jag önska att jag hade kunnat gå tillbaka och göra det året en gång till, fast med kunskapen jag har idag, för det kunde ha blivit annorlunda. Inte det att han inte hade, att han dog, det kunde ingen hindra. Men olika former av hanterande kunde ha gjorts annorlunda från alla sidor, men jag kan bara ta ansvar för mitt eget. I alla fall, Richard Wolff skulle spela i Helsingborg på Konserthuset och vi köpte biljett. Min styvfarsa dog i juli, det här var i november, så jag är ju pragmatiskt lagd också. Så även om då Gösta, som han heter, han dog på till helgen en fredag, lördag, jag var så Marie Fredriksson veckan efter. Fick tillfälle att träffa henne och vi pratade om det. Jag sa det att tack för all musik. Min styvfarsa lämnade oss för en vecka sedan efter en längre tids sjukdom. Och jag har lyssnat ganska mycket på Sparvöga sedan dess. Den betyder väldigt mycket. Så jag ser fram emot att höra den ikväll. Hon var ute på sin soloturné. Och då stod vi där och pratade ganska länge, för hon hade förlorat båda sina föräldrar i cancer. Och hon sa, det är ju min största skräck, sa hon, att behöva lämna mina barn. Liksom, jag kan inte föreställa mig hur fruktansvärt det måste vara. Vilket ju blev extra sorgligt med tanke på hur det skulle gå för henne några år senare. 16 år senare. Men det var en fin stund i alla fall. Och jag gick på konserten och jag tyckte det var bra. Och ja, det finns en även om jag är, som jag har sagt, jag är känslomänniska och tänker väldigt mycket, så är det just det. Jag tänker väldigt mycket samtidigt som life is for the living. Så att jag skulle sitta hemma den kvällen och inte gå på konsert när jag inte vet när cancern tar mig eller någonting annat. Det fanns inte i min föreställningsvärld och det är jag väldigt glad för. Men jag fick med att morsan ville med i november, det var väldigt fint. Så det var jag och morsan och syran på Richard Wolff på Konserthuset. Och han skulle då sjunga låtar från en fransk sångerska som heter Barbara, som jag inte visste alls vem det var. Och så satt han där och så sjöng han låt efter låt som handlar om mig. Det var helt... Jag var otroligt tagen efteråt. Och han körde en låt som heter Ostindiefarargatan 2. Som handlar om att han kommer för sent till sin döende far. Ni kan ju själv förstå lite hur det drabbar en. Sen körde han en låt som heter Den svarta örnen. Som var ett slags återvändande. Den skivan idag är fortfarande fullständigt enastående. Han körde i princip den plattan rakt av och sen körde han några hits i slutet. Men det var den här Barbara-skivan som var otroligt drabbande. Och efter gigget så satt han och signerade sina skivor. Och det var där en riktigt, riktigt vidrig man i 50-årsåldern som gick fram och tog en autograf för att vara lite rolig. Ni vet sådär, ja det här var ju roligt. Så hade han en jävla biljett och så fick han Richard Wolff att signera den. Och så gick han fram till sina polare och sådär stylade. Kolla, jag tog hans autograf på biljetten. Jag är övertygad om att han slängde biljetten när han gick ut. Och jag minns, dels minns jag honom och jag tänkte, jag ska aldrig bli sån. Aldrig någonsin. En autograf är någonting man tar för att man högaktar någon. För att man tycker om någon. Och så fult och liksom nästan framför ögonen på Rickard nästan göra lite hån av att har du kladdat på en liten papperslapp, du tror du är någonting. Jag vet inte, det var den känslan jag fick. Jag tycker det var otroligt obehagligt. Och jag tänkte jag ska aldrig bli sån. Och det har jag inte blivit, tack och lov. Utan varenda autograf jag har ett personligt värde. Den enda gången jag hade med jättemånga skivor som man skulle ha, trodde jag för. Det var på när jag träffade Tony Iommi. Men jag hade vett nog att i alla fall ta honom i hand och få första Sabbath-plattan signerad. To Alex, Best Wishes och sådär. Liksom de andra autograferna är också coola, men den betyder någonting. Och idag är det, ska jag träffa någon artist som jag tycker om, så är det en eller två skivor. Och då har jag valt ut dem med omsorg och så ser jag hellre att de blir bra, att mötet blir bra, än att jag har med hela jävla skivsamlingen. Och framförallt skulle jag aldrig någonsin ta en autograf på skoj. För att det är ändå en bit av artistens själ som liksom stannar kvar på ett omslag eller ett foto eller vad det nu är. Nåväl, jag gick fram efteråt och hade skivan med. Singen var det, Kvinnan jag drömmer om, duetten med Eva Dahlgren. Den enda låten han inte körde, kanske för att han inte hade någon kvinnlig sångare med sig. Och fick den signerad. Och jag tog honom i hand, eller han tog mig i hand. Jag minns inte vem det var som tog vem i hand. Men han satte sin andra hand över min. Och han tittade mig rakt in i ögonen. För jag sa någonting med tack. Den här kvällen betyder mer än vad jag kan berätta. Någonting som jag minns inte exakt ord för att jag var fortfarande drabbad. Och han bara tittade mig rakt in i ögonen. Och så sa han tack själv. Jag har träffat honom flera gånger sedan dess och sett honom live flera gånger än vad jag orkar räkna. För han hoppade in i hjärtat ändå honom och lämnade aldrig. Så att det drabbade mig rätt hårt när han gick bort. Vi hade ju bestämt att vi skulle träffas. Vi hade bestämt att vi skulle göra ett samtal på biblioteket i Helsingborg. Men det hann vi aldrig med. Tyvärr. Men ambitionen fanns där. Och den ambitionen är väl kvar i luften någonstans i alla fall. På plats nummer 8 samma år, 2000, i juni, Alice Cooper har turnépremiär. Jag har sett Alice Cooper många gånger och många låtlistor har varit fantastiska. Han är ju väldigt bra på låtlistor till skillnad från de flesta andra band. En av de bästa har faktiskt varit sista gången jag såg honom, senaste gången säger vi, Partille 2019. När han körde en 80-tals setlist med nästan alla mina uppväxtlåtar. Men 2000, då var det 70-talet som var viktigt för mig. Jag hade sett honom 98 på Karlshamns rockfestival, fast i Norge. Det var skithäftigt, jag fick höra Steven from the inside och lite sånt. Och under tiden som hade gått fram till 2000 så hade 70-talet växt sig ännu starkare för mig. Jag tyckte nya plattan Brutal Planet var okej. Och så skulle han ha turnépremiär på Sweden Rock, men han var tvungen att ha det klockan 8. För de var tvungna att komma med en lastbil eller flyg eller vad det var, för de skulle vidare till Polen. Så Dio som var på plats med sin Magica-turné som egentligen skulle spelat klockan 8, han fick spela headline-tiden istället, vilket ju var skitcoolt för det betyder att jag fick fullsätt av Dio också. För Ali spelade hela sitt set. Och det gjorde han bara på ett par ställen innan de strök ett par låtar. Så det coola med det här var att jag och Ernie var där. Alice hade en, för sista gången en riktigt stor scenshow. Han har haft stora scenshower efter det också, men det här var sista gången det var lite som den här Nightmare Returns, sån här skrotupplagshäftig, om ni fattar vad jag menar. Låtar gick in i varandra i showen liksom, på ett sätt som var ganska unikt. Och bandet var bra, något så in i helvete. Det ska man inte heller glömma bort. Han har omgett sig av fantastiska musiker i nästan alla år, men det har pendlat lite upp och ner när det har varit bra eller bättre. 2000 var det en topp onekligen på Brutal Planet som en. Vi fick en skithäftig scenshow och vi fick låtar som jag bara kunde drömma om. Jag såg han rulla ut en barnvagn 6-7 låtar in. Och jag skrek till Ernie bara, det står Betty på vagnen. Och Betty är ju ett av barnen i Dead Babies. Dead Babies hade han inte kört i riktig version sedan 72. De hade ju kört den i några varianter senare, men hela låten var inte kört på länge. Och 88 när den kördes var det ju heavy metal version och så vidare. Nu jävlar, nu fick vi Dead Babies i en 70-talsversion. För det var ett 70-talsband som stod på scenen. Och sen fick vi Caught in a Dream och vi fick Guilty. Vi fick You Drive Me Nervous. Det var alltså sådana låtar som de inte körde sedan 71-72, om ens någonsin. Jag visste inte vad jag skulle bli av. Plus att då hitsen var bra och sen showen var skithäftig. Och det hände lite grejer i showen som man faktiskt plockar bort sen. Han avslutade hela giget med att han själv hade blivit den här controller-gubben som presenterade. Det var väl borta sen, har jag för mig. I alla fall, så det sista som händer är att han kutar ut på scenen med tvångströja och kör Ballad of Dwight Fry bara till piano. Att, då har han lyckats slita sig loss ifrån den här controller-gubben och så. Eller från den här världen, Brutal Planet. Och det var borta. Det var ju bara den första giggen han gjorde det på. Det blev nog för mycket liksom. Men vi fick det. Så att, fantastisk spelning och jag ringde faktiskt hem till Gösta, min styvfar som lämnade oss ett par månader senare. Jag ringde hem efter att det var helt, jag visste inte vad jag skulle bli av. Han tyckte det var skitroligt. Tärd av sjukdomen så tyckte han ändå det var roligt för min skull att konserten hade varit så jävla bra. Jag nästan bara skrek i telefonen hur jävla bra det hade varit. Ett ljust minne. Sjunde plats, Iron Maiden i Paris 99. Jag har sett Iron Maiden nästan 30 gånger och olika fördelar, olika gig. 2005 är den bästa turnén jag har sett med dem när de körde låtar från de fyra första plattorna. Seventh Tour fick jag aldrig sett, men jag fick sett dem 2013 och 14 när de körde låtar från Seventh Son. Men Paris 99, återföreningsgiget med Bruce och Adrian Smith. Jag och Skoge åkte ner och skulle se 5 gig på turnén. Jag lyckades få tag i en biljett. Jag hade ingen biljett eller någonting till Paris. Jag lyckades pruta ner en svarta börshaj. Så jag kom in och hade ståplats. Förbandet var Megadeth. De var bra. Nya plattan var inte så särskilt bra. Men de körde rätt många av de gamla låtarna som jag tyckte var okej. Okay. Och framförallt vrålet när de gick på. Och vrålet när de körde A Tout Le Monde. Var oslagbart. Och det vrålet höll fan i sig sen till Iron Maiden när de gick på. För då var vi svältfödda på att höra. Då hade Iron Maiden inte kört Aces High sen 85. Och den öppnade de med. De hade inte kört Phantom of the Opera sen 87 väl. Och den var med. Vi fick Killers. Wasted Years. Alltså det var låt efter låt som bara var en dröm att få höra. Så det var, och efteråt när vi åkte tunnelbana ifrån Bercy i Paris, så det var så jävla mycket folk och vagnarna fylldes direkt så vi kom inte med förrän typ femte tåget eller någonting. Och när tåget kom in så jublade folk. Way! Och när tåget åkte vidare då så jublade de. Way! Och så hände det flera gånger. Varje gång det kom ett tåg. Way! Sen till slut kom vi med ett tåg. Och åkte tillbaka till någon form av andra hem. Jag kommer fortfarande inte ihåg riktigt hur vi bodde. Det var Skog som höll reda på det. Jag hängde bara med i min jeansväst och var glad. Och på sjätte plats, innan vi går in på topp 5. Och det här vill jag också säga. alla band jag har valt, alla platser jag har valt, är bara med en gång. För annars skulle man nog kunna ha, jag skulle nog kunna ha flera Maiden-gig och kanske flera av andra band och så vidare. Men jag har valt ett band för att vara med en gång. Så att det blir någon form av rättvisa. Och det tyckte jag har lyckats med. Och därför kommer nu då på sjätte plats Kiss. Ett band som jag har sett några gånger. Som jag tycker är helt okej, om jag ska vara ärlig. Bättre i bokform kanske än musikmässigt, jag vet inte. Och jag har då inte valt Köpenhamn 88 utan ett gig som förändrar mig. Som inte var Donington, det var Stockholm 96. Då hade vi levt med den här hypen om reunion i så länge liksom. Och Donington var skitcoolt, men man var så långt ifrån så att det kändes så abstrakt. I Globen 96 stod jag näst längst fram, jag hade bara en person framför mig. Och när skynket trillade ner och jag stod bara någon meter från Paul och Gene och Ace och Peter satt bakom trummorna där. Det var så mycket som föll på plats den kvällen. Det var så mycket som var på riktigt. Jag har pendlat i mitt tycke kring Reunion och Psycho Circus mycket genom åren. Och jag har väl landat i någon slags konsensus i att det var jävligt roligt att vara med. Lyssnar på det idag, det låter inte som på Alive 2. Nej, varför skulle det göra det? Den var ju 22 år gammal, eller 20 år gammal. Varför skulle det låta som då? Det kunde väl ingen tro, liksom. Men warts and all, att lyssna på Globen och Göteborg 96, de två giggen, är ju att färda sin tidsmaskin likväl. Paul sjunger bra, Gene sjunger bra, Ace sjunger okej. De spelar bra allihop efter sina givna förutsättningar. Och det var fantastiskt att få vara med. Och nu tillhör ju den tiden den första halvan av karriären. Det är också, det är makalöst när man tänker på det. Så det giget var omvälvande och när jag gick fram till, jag borde fan rama in det, när jag gick fram till ljudteknikern efteråt, du har en spare setlist, jajamän, så fick jag. Så jag har ju papperslåtlistan från just Globen. Sverre tog ett foto på mig när jag fånler med listan i näven. Jag samlar lite på setlist, tycker det är kul att ha en perm som har, där har en 30-40 sådana med blandade band genom åren. Och just den är ju speciell. Det var ju längsta giggen de körde var i Skandinavien 96. Vi fick flest låtar och de lät på det hela taget bäst där och så vidare. Så att, ja, jag borde rama in den nu när jag tänker på det. Jag ska se till att få gjort det. Den och Maiden på Ullevi 2005, där har jag också från scenen. Jag har Nikos setlist, eller den som var tejpad framför trumsetet. Tack vare vänner på rätt ställe. Topp 5 då. Ja. Det här skulle jag vilja. Alla de gigen vi har pratat om nu, de här 15 gigen, är, även om jag nu har tänkt till riktigt ordentligt, om någon förhör mig på detta om ett år eller en månad, så är det inte säkert att det blir samma. Därför att även om de förändrade mig i grunden, så är det fler gig som har gjort det. Och om jag får tänka tillräckligt mycket på något annat gig, så kanske det också hoppar upp och är där uppe och puttar ut något av de andra. Jag kanske till och med skulle kunna säga att Robin i Tylösand 2005 var ännu bättre än 2003. Ja, men mycket sånt, ni vet. Lite hur jag fungerar. Men de här topp 5, det är gig som jag återkommer till i tanken dagligen, skulle jag vilja påstå. Vars påverkan på vem jag är och hur jag är faktiskt förändrar mig varje dag. Och de här är då inte i årtalsordning, utan nu är det jag har gjort en rangordning som jag tycker är talande för hur jag fungerar. Nej, så. Jag vill vara så att det blir helt rätt här. Ja, det blir ju nästan årtalsordningen då, men inte riktigt. Vi börjar 1993, jag hade biljett att se Scorpions. De ställde in, jag gick till turistbyrån i Helsingborg och ville växla in min biljett. Vill du ha någonting annat, sa tanten. Så sa jag, ja, vad har du? Så sa jag, Deep Purple kommer. Så sa jag, ja, är de bra? Ja, det vet jag inte, sa hon. Så jag tog en biljett till Deep Purple. Och med det lyckades jag se då bandets tredje sista gig med Richie Blackmore någonsin. Jag kände till Smoke on the Water och Black Knight. Det var de jag hade hört talas om. Och jag hade precis lärt känna Sverre. Så att han hade börjat pumpa mig lite med gammal musik. det har varit mycket Kiss och sånt innan och King Diamond och sådär. Nu, han var väldigt intresserad av Ritchie Blackmore, så jag tänkte, ja men Deep Purple ska jag säga då. Det kan vara kul, jag gillar att gå på konsert. Det uppskattar jag. Och den kvällen så... jag visste ingenting om dem innan och jag visste efteråt att... Herre jävlar. De körde en låt som heter Child in Time någonstans i mitten av setet. Jag minns fortfarande hur den påverkar mig den kvällen. Jag hade aldrig hört låten förr. Bara, det är ju inte sant detta. Vad i helvete är detta för någonting? Sen kom en liveplatta från turnén som heter Come Hell or High Water. Då fick vi den, inte från Köpenhamn, men från Birmingham eller Stuttgart eller vad fan det är. Och då fick vi den nya låten Anya som går... Nej, Child in Time går in i Anya. Child in Time från 1970 går in i Anya 93. Det är fortfarande en av de bästa två låtarna någonsin i mitt tycke. Och hela kvällen, det var tydligen bråk i bandet på den tiden. Det här sånt jag läste på om efteråt, det visste jag inte då. Så att vi fick en konsert trots att vi inte borde ha fått Blackmore var ovän med de andra och han slutade i bandet bara några gig efteråt. Men vi fick en full konsert, vi fick perfekt setlist, en obskyr låt från 70-talet som heter Anyone's Daughter. Det var en enda obskyra, men sen fick vi ganska många låtar från 70-talet ändå. Vi fick några av de bra låtarna från Battle Rages On-plattan, den nya. Och en lustighet i... jam sessionet i, vilken är det, Speed King i slutet, så kör de, så jammar de som fan och Gillan har lämnat scenen och då drar Richie igång Burn, så jag fick Burn med Richie Blackmore, John Lord, Ian Paice och Roger Glover på bas då. De kör bara riffet lite sådär mitt i jammandet, men de körde även Long Live Rock and Roll och där var Gillan på scenen. Han kanske var på scenen i Burn också, han sjöng ju inte den i alla fall, men det var ändå lite kärt att jag ändå fått 3/5 av Burn-sättningen köra lite av Burn i Köpenhamn där de körde den första gången, inte samma hall men 20 år tidigare 73 i december så körde de ju Burn live första gången i Köpenhamn. Det är lite kärt, för den som nu håller koll på sånt, det visste jag inte då. Så det var nummer 5. Nummer 4 är faktiskt från samma år och det var gigget som gjorde att jag la ut den här listan där jag firar mina 30 år Accept på mejeriet i Lund. Jag hade sett Iron Maiden på Scandinavium någon vecka innan och nu skulle Accept lira på mejeriet och det var så vansinnigt utsålt. För de har inte lirat ihop med Udo på sång sedan 87 eller 88. Jag visste inte jättemycket om det. Jag visste att jag gillade Accept och sådär och gillade nya skivan. De har kört Protectors of Terror, en ny singel på ZTV bland annat som jag tyckte var hård och cool. Och jag stod längst fram, det var första gången. Jag stod längst fram på Wolf Hoffmans sida. De hade bara en gitarrist. Minns inte varför. Minns att jag tycker fortfarande den sättningen är lite av den bättre. Jag älskar verkligen, de låter tyngre. Många tycker de låter plattare när de inte är 2 gitarrister. Jag tyckte de var tyngre. Låtlistan är fantastisk. 130 minuter eufori. Obskyra låtar, hits och ett band som spelar på alla cylindrarna. Vi fick ju dessutom Stefan Kaufmann på trummor, alltså originaltrummisen. Och det var sista gången han spelade trummor. Sen blev han gitarrist i Udos soloband istället. För det var något med ryggen som gjorde att han inte kunde spela, tror jag. Så 4/5 av original Accept och framförallt de 4 medlemmarna som är Accept körde en setlist från himmelriket. Och jag fångade mitt första plektrum när Wolf Hoffmann kastade ut sitt stora gitarrplektrum till mig. Jag har lyssnat, det finns en fantastisk inspelning därifrån och numera finns det 2. För det var en som hittade sin inspelning och släppte ut den här om året. Jag har lyssnat på det nästan varje år sedan dess. Och jag har tänkt på det giget nästan varje dag. För där är några låtar där som är så jävla roliga att spela i huvudet. Att spela på trummor och spela på gitarr. Så att... det sitter fortfarande. Sättet det påverkar mig och sättet jag lyssnar på Accept är fortfarande avhängigt av mejeriet den 4 maj 1993. Konsert nummer 3 då? Ja. Om det är någonting som pendlar så är det plats nummer 2 och 3 här. För de byter plats med varandra lite då och då. Just nu ser det ut så här. Men det kan ändra sig. Deras vikt går dock inte att överskatta. Jag stod på Sweden Rock juni 2003. Ett band som heter Yes skulle spela. Jag hade lyssnat in mig lite på dem. Jag hade hört, självklart hade jag hört någon jävla 80-talshit. Men nu var det ju 70-talsbandet som skulle komma. Och jag visste att de var dyra. Alltså kom de själva så kostade de mycket pengar. Och det var viktigt för mig att nu får jag dem gratis på Sweden Rock här. Det ska bli kul att se. Jag gillar ju sån här symfonisk progg och så vidare. Och så hade jag lyssnat att det fanns någon köpfilm på sån här halvobskyr laserdiskinspelning från Philadelphia 79 som jag hade köpt och tittat på DVD. Och jag fattade att det var nog några av de här låtarna som jag skulle få och så vidare. Men jag var inte perfekt inlyssnad, det tänker jag inte påstå. Så gick de ut på scenen. Perfekt väder. Det var en fantastisk dag. Jag tror det var den 8 juni. Eller om det var den 7. De spelade klockan 8 men hade krävt att få 2 timmar. För de spelade ganska långa låtar. De spelade 2,5 i vanliga fall. Men här var det festivalspelning. Men de hade tydligen krävt att få 2 timmar för det fick de. Började klockan 8. Och det som påverkar mig allra mest, det var en låt som heter Awaken som jag aldrig hade hört. Den börjar lugnt, sen blir den lite symfonisk och sen går den ner och är väldigt dramatisk och är nästan lite tyst. Och sen exploderar den. Och allt det här skedde under tiden solen gick ner. Det är fortfarande en av de finaste stunder jag har upplevt på en konsert i hela mitt liv. Och det är definitivt den bästa stunden jag har upplevt på Sweden Rock någonsin. Och när jag tittar på låtlistan idag så ja, de kunde inte gjort någonting annorlunda för min del. De kunde kört fler låtar, men alltså verkligen, det här var enda gången jag fick se 70-tals Yes med Rick Wakeman på keyboards och John Anderson på sång, Steve Howe på gitarr, Chris Squire på bas och Alan White på trummor. Och jag kunde inte bett om en bättre konsert. I publiken stod en kille som heter Urban och bandade, så det finns en publikupptagning som låter som en soundboard, för han hade världens jävla bästa anläggning. Sen gick jag även 50 minuter av giget på radio, hör och häpna. Jag lyssnar jätteofta på detta, jag lyssnar väldigt ofta på We Have Heaven, South Side of the Sky och Awaken såklart, för då sköljer minnen över mig igen. Det här är alltså den tredje bästa spelningen jag har sett i mitt liv och jag är så tacksam att jag fick vara med. På plats nummer 2. Jag satt på en toalett på DSV. Jag jobbade på Akademibokhandeln här i Helsingborg 2007 och jag var mellan 2 jobb. Det var mellan samma jobb. Jag ville jobba på Akademibokhandeln men vikariatet tog slut och det fanns inte så mycket plats. Så jag fick hjälp av en kusin att få jobb på DSV, något fraktbolag. Vilket för mig var otroligt själadödande. Det var inte alls vad jag ville göra. Så jag satt på en toalett där den våren och läste på telefonen. För dels hade Black Sabbath, eller Heaven and Hell, återförenats. Så vilka låtar körde de på sitt premiärgig och så vidare. Så fick man veta det. Och det kommer jag ihåg specifikt att jag läste på den här toaletten vilka setlists de körde. Men sen var det även att Genesis skulle göra en turné för första gången sedan 98. Och för första gången med Phil Collins sedan 90. Jag hade helt räknat bort att få se dem live. Jag hade sagt på skämt, fast med helt allvar, om de någonsin gör bara en enda spelning till åker jag var som helst i hela världen, om det så skulle vara i Kuala Lumpur. Det blev Helsingfors som fick turnépremiären på Turn It On Again, The Tour. Och ryktena om låtlistan satt jag och läste på den här toaletten på DSV innan jag fick jobb på Akademibokhandeln igen och återvände dit. Och sen så följde jag, därför att folk som åkte ner till Bryssel, jag tror det var Bryssel de repade i inför turnén, satt utanför och läckte låtlistan och jag bara, det här är ju inte klokt. Det är ju inte sant någonstans. Så åkte jag till Helsingfors och skulle se, det lustiga var jag skulle se då, Heaven and Hell med Black Sabbath. De hade sett i Köpenhamn på KB-hallen, förbandet blev sjuka och ställde in, jag har aldrig varit så lycklig i hela mitt liv. Och sen så vilade jag en dag när Heaven and Hell var på Sweden Rock. Och sen så åkte jag till Helsingfors, för jag ville inte se Heaven and Hell på Sweden Rock, jag ville se dem inomhus. Och det var bra. Och då åkte jag till Helsingfors, för där skulle de spela på ishallen, Jähalli. Och dagen efter skulle Genesis ha turnépremiär. Så jag åkte till Helsingfors, åkte ut till mitt hotellrum, jag bodde på något märkligt jävla hotell ute i skogen. Åkte in till stan igen och gick förbi den gigantiska Olympiastadion för att gå till Jähalli som ligger bredvid. Och då hör jag Genesis repa. Jag visste låtlistan. Jag har nämnt det förr, jag avskyr överraskningar. Men då hör jag Genesis repa. Så jag satte mig på kullen utanför och lyssnade. i en halvtimme. Men så tänkte jag nej. Och då fick jag bland annat medlet där, In the Cage medlet med In the Cage, The Cinema Show och Afterglow. Alltså det så, ja. Och så fick jag några låtar till. Och sen bara, nej, nu, jag ska ha lite, jag kan låtarna, jag vet vilka de kör, men jag ska ha lite överraskningar kvar till imorgon. Så jag hörde 40 minuter. Tydligen satt där en människa, inte långt alls ifrån mig, och bandade. Just den här, jag vet inte om det var detta de körde bara, men jag valde att gå efter 40 minuter, 35 minuter. För sen läckte det ut Genesis Dress Rehearsal Helsinki på audio, och då var det fan i mig exakt de låtarna jag hörde. Så det var ju magiskt. Och dagen efter så läste jag på internet på morgonen, de bor på Hotel Kemp. Så jag tog mig in till stan, såg att Mike Rutherford satt på en uteservering, gick fram och sa hej och tack och fick en autograf av honom på We Can't Dance-plattan. Det var den enda CD jag hade och pallade inte släppa med mig någon LP. Och tackade så mycket för all musik och önskade lycka till. Så han var jättetrevlig och jag bara frågade, stör jag? Får jag lov att säga hej? Och han bara, ja, du stör inte. Så det var snällt. Sen gick jag in och satte mig på hotellet, försökte hålla ut, jag ville träffa Tony Banks eller Phil Collins. Tyvärr, jag satt där i godan ro, åt middag på restaurangen och satt och läste en tidning som jag låtsades kunna, jag tror det var finländska. Så kommer Daryl Sturmer, gitarristen som varit med sedan 70-talet men ändå ingen originalmedlem. Och då går jag fram och tar hans autograf, det var mitt stora misstag. För efter det så kommer hotellägaren, eller sådär, en chef på hotellet fram och ursäkta, hejsan, hej, så jag. Får jag lov att fråga, bor du på hotellet? Nej, så jag, tyvärr, det gör jag inte, utan jag sitter bara här. Ja, då måste jag tyvärr be dig gå, för att vi snart så kommer det lite folk som ska gå ut här och vi behöver göra lite plats, bla bla. Fin ursäkt, han var supertrevlig, jag var supertrevlig, jag visste att jag var där för att ta en autograf och jag hade breakat mitt cover genom att ta Daryl Sturmers autograf. Det kan störa mig lite än idag. Jag hade inte nödvändigtvis behövt Phil Collins, men Tony Banks hade jag väldigt gärna velat träffa. Men nåväl, så var det. Jag gick ut frivilligt. Tackade så mycket och önskade en bra dag, det gjorde han med. Sen åkte ut till Olympia och sen spelade Genesis 2,5 timme. Som jag tror är den bästa konserten jag har sett. Jag skulle bytt en enda låt. De körde, De körde I Can't Dance. Den tycker jag inte om. Jag tycker den är värdelös låt. Men de har ju den här grejen att de ska promenera på scen då. Så jag fattar väl att de körde. Och den blev ju en hit när den kom. Men sen körde de Hold on My Heart från I Can't Dance-plattan. Det är en bra ballad, men de körde ganska många ballader. Så de hade gärna fått köra någonting annat från någon annan 80-talsplatta. Eller 70-tal för den delen. Men låtlistan är i princip perfekt. Jag förstår att jag aldrig skulle få hela Foxtrot-plattan eller hela Lamb Lies Down on Broadway live. Det fattar jag. Så efter vad jag hoppades på så fick jag nästan allting. Och framförallt, jag fick Phil Collins på trummor i över en timme. I alla 70-talslåtarna spelade han själv. Då fick Chester Thompson kliva av. Han sjöng skitbra, de lät skitbra. Och de bandade då alla giggen, släppte en DVD från Rom. Och sen en CD som heter Live Over Europe. Och där är Land of Confusion är med där från Helsinki. Hela den Live Over Europe ligger på Spotify. Om ni har tråkigt så lyssna på In the Cage medlet. Lyssna till och med Afterglow. Afterglow är ju min favoritlåt med Genesis, tror jag, alla kategorier. Den ytterligare en av de 700 låtarna som ska spelas på min begravning. Om jag får bestämma, men jag är ju död, så vad vet jag. Så jag fick allt jag ville ha den kvällen. Och att de då dessutom avslutar hela gigget med en obskyr 70-talare, The Carpet Crawlers från Lamb Lies Down on Broadway. Ingenting kunde blivit bättre. Jag fick aldrig se Genesis igen, jag valde att inte se dem nu på sista turnén, för nu är det verkligen inte samma grej. Jag är setlistfanatiker, jag är bootleg-intresserad och jag har en förmåga att vara lite objektiv också, inte bara subjektiv, när det behövs. Jag har gått igenom samtliga setlists turnéer som Genesis någonsin har gjort, för att jag tycker det är ett jävla bra band. Och ut efter sina förutsättningar så vågar jag påstå att Turn It On Again setlisten 2007 är antagligen den bästa setlist de har haft. Den är otroligt mycket bättre än både I Can't Dance och Invisible Touch, och 80-talssättlistorna när de försökte smussla bort sitt 70-tal så bäst det gick. Och på 70-talet så hade de självklart inga 80-talslåtar att spela. Så att för mig då som gillar alla erorna så fick jag i princip allt jag ville. Plus obskyra låtar, plus Phil Collins på trummor. Så att, jag vet inte, det är säkert någon som tycker att det går inte att vara objektiv. Nej, det kanske det inte gör. Men skulle jag presentera en setlist för en människa som aldrig har hört Genesis? Ja, men jag skulle vilja ha ett litet hum om hur de är. Bra, lyssna på Live Over Europe så hör du. Så får du veta exakt vilket sorts band Genesis är och var. Du får långa instrumentala passager, får fantastiska melodier, du får några pophits och du får ett band som alla andra band önskar att de var. Överst på listan ligger... Jag skohornar in detta, får man väl säga. Eftersom jag skulle inte ha samma band två gånger, och det har jag inte. Jag känner jag är lite skakig, jag vet inte varför. Det känns lite som man vänder ut och in på sig själv när man försöker hitta anledningar till varför man är som man är. När vi åkte över, jag och Sverre, till New York 2006 så visste vi att vi skulle se Paul Stanley, men vi visste inte mer. Alltså sådär, vi hade sett låtlistan och det verkar ju bra. Jag visste inte att när jag hade sett den så hade allting i mitt liv förändrats totalt. Jag var helt utpumpad efteråt. Jag har aldrig varit med om något liknande. Jag hade stått bredvid en kille som heter Jesper hela spelningen med en jävla svensk som hade hittat en annan svensk. Och vi skrek låtarna, vi skrek livet ur oss, tror jag. Eller det gamla livet som ersattes av det nya, det bättre. Paul var ju fantastisk för sista gången 2006 i mitt tycke. Låtlistan var ju enastående. Bandet var enastående. Jag stod på en klubb i New York. Några gator från deras replokal. Några gator från Academy of Music. Jag var i New York för första gången. Vi kom upp i replokalen. Vi var ute där. Vi var vid Wicked Lesters replokal. Allt det här som jag hade drömt om och läst dem och hoppats på. Allt det ackumulerades i en spelning där vi fick låtar från första Kiss-skivan inspelad bara några kvarter därifrån vi var. Vi fick hits, vi fick obskyra låtar, vi fick Pauls sololåtar som han spelade in bara några kvarter från där vi var. Den spelningen är... Den är faktiskt alfa och omega. Den är allting. Den är mer än vad Kiss-spelningarna har varit. Det var där jag förstod Paul Stanley, tror jag. Det var där jag förstod vem jag var och vem jag ville vara. Och det var där jag förstod att jag nog aldrig kommer loss. Även om jag försöker. Paul Stanley på Irving Plaza 2006, det var inte en spelning, den var ett helt liv intryckt på en klubb i 100 minuter. Det går inte att beskriva det bättre, tror jag. Den är allt. Skulle alla andra bootlegs och inspelningar jag har försvinna så skulle jag hoppas att den var kvar. Skulle mitt minne tömmas på allt jag har sett så skulle jag hoppas att den var kvar. Så där står vi nu, 2023, och har väl några spännande spelningar på gång. Nästa vecka ska jag få se Steve Hackett spela hela Foxtrot-skivan med Genesis rakt av. Det är bara en sån sak, kan ju göra mig lycklig. Men jag känner också en mättnad. Jag har slutat gå på allt. Det är så mycket som jag har sett som var bra som inte är så bra längre. Och jag klarar inte riktigt av det. Jag kan låta gammal, men då sitter jag faktiskt hellre hemma än att försöka och lyssna på något gammal bootleg än att jag försöker låtsas att Wasp 2023 är någonting. Och det är mitt problem. Jag säger inte att någon annan... gör något fel som tycker det är fantastiskt, utan det är mitt problem. Det är någonting jag strider med, att jag har blivit den jag egentligen lovar mig att jag inte skulle bli. Men så är det. Ibland så måste man vara ärlig mot sig själv. Så med det sagt, tack så mycket för att ni har lyssnat. Glöm inte bort tittartävlingen i början av programmet om ni är intresserade av en tröja. Och vi ses, några av er i alla fall, kanske på onsdag 10 maj klockan 19.00 på The Tivoli Helsingborg. Så tar vi Crazy Nights-turnén i hamn. Sen ska jag skriva bok och ha mig. Och sen så kanske jag sätter ihop en föreläsning till nästa år som kanske blir något alldeles sjuhelvetes kioskvältare. Det kanske det blir. Det vet vi inte. Det får tiden utvisa. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hoppa nu in på Spotify och släng igång Marillion's Tumbling Down the Years eller Genesis Live Over Europe. Undrar om inte Yes 2003 finns också, för den filmades ju i Montreux eller något sånt. Det vet jag inte. Annars så finns den säkert på internet. Tack för att ni har lyssnat. Var snälla mot varandra, ta hand om varandra, och jag tror nästa avsnitt, om allting sköter sig, blir en liten utflykt till en mycket, mycket obskyr platta med en mycket, mycket icke-obskyr artist. Kanske. Eller så får jag feeling och så blir det någonting helt annat. Ta hand om er. Krama varandra i trafiken. Och nästa gång, då är vi i havet. God afton.